Låt oss börja med att be. Tack Herre att vi får samlas i ditt namn. Vi ber att du fyller oss med din heliga ande. Be om nåd att du öppnar våra ögon. Tala till våra hjärtan från ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi befinner oss i fångenskapsperioden. Och vi har kommit till det persiska imperiet. Vi har lämnat Babylon bakom oss. 539 så intog det medisk-persiska riket Babylon och blev ett jättestort rike. Och innan man tog Babel så hade man redan tagit en nation som hette Lydia, som egentligen är hela den västra halvan av dagens Turkiet. Så det var ett väldigt stort rike det här. Österut gick det ända bort mot Indusfloden. Och 525 så tog man faktiskt Egypten. Och nu kan ni ju se vilket fantastiskt rike det här var. Egypten, hela Turkiet och så hela Mellanöstern. Rakt igenom Iran, ända bort emot Pakistan och lite grann upp i Centralasien också. Så stort var det här väldiga riket. Vi ska titta på Esters bok idag. Och vi kommer röra oss på 480-talet före Kristus. En del av judarna har vi ju fått lära oss återvände till landet 539-538 ungefär. Men det fanns ju ett stort antal judar kvar i fångenskap i Persien, i gamla Babylon. I de här områdena fanns judar. Det är den här perioden som Esters bok behandlar. Och ett stort antal kritiker anser att den här boken saknar anknytning till sann historia. De betraktar den bara som en intressant berättelse, ungefär som Tusen och en natt. Men att den inte är knuten till sann historia utan är skriven ungefär för att ge någon sorts legitimitet till den judiska festen Purim, som naturligtvis är omnämnd i Esters bok. Men jag har läst en bok som heter Queen of Esther, Wife of Xerxes, Fairy Tale or Real History av en person som heter Gerard Gertaud, utgiven 2015. Och han utgår då ifrån att det här är en sann historisk händelse som ligger bakom Esters bok. Han gör en jättenoggrann genomgång av många historiska källor. Och han pekar på några saker som tyder på att den är historisk. Han säger att attityden till judar under Ahasveros tid, han som också kallades Xerxes, det var också han då som gifte sig med Ester. Och sen deras son Artaxasta blev nästa kung. Att under den här ganska långa perioden så ser man attityden till judar förändrades tydligt i det persiska riket. Därför att man hittar hundratals judiska namn som har olika myndighetsbefattningar i det persiska riket. Och det är lite svårt att förklara. Hur kommer det sig att judarna har helt plötsligt blivit så betrodda av statsapparaten? Vi har ju också i den här boken den historiska grunden för den judiska Purimfesten. Och det är egentligen någonting som stöder bokens historicitet. Därför att annars måste man ju säga att hela det judiska folket som firar den här festen 2 dagar varje år, det är en stor högtid för judarna än idag. Man måste då säga att den här festen, den har ingen historisk förankring. Den är egentligen grundad på en påhittad berättelse. Och det stämmer inte riktigt med det judiska folket. Därför att de andra judiska högtiderna, de är förankrade i historien. Och också i Bibeln. Gerto, han anser att han har lyckats identifiera Ester med den persiska drottningen Amestris. Och Amestris var gift med just Xerxes eller Ahasveros. Och han har många belägg för detta i boken. En annan viktig person i Esters bok är ju Mordokai. Han som blev närmast premiärminister i det persiska riket till slut. Han hittade personer som hette Marduka, men det var ett ovanligt namn. Hittills har man bara hittat två personer som hade namnet Marduka. Och den här Marduka som han tänker på, han var en myndighetsperson i Susa, men också i Persepolis tidigare. Och Marduka och Mordokai är väldigt lika namn, och han anser att det är stor sannolikhet att Marduka är densamme som Mordokai. Förra gången så tittade vi på just det medisk-persiska imperiet och hur det var relaterat till Bibeln. Först tittade vi på kungarna i det här riket. Det är kung Koresh då som intog Babel 539. Och sen 530 så blev Kambyses den andra kung, och han var son till Koresh. Och det var Kambyses som intog Egypten 525. Så dog han 522. Och då försökte hans bror Bardeja ta makten. Men han styrde bara ett antal månader. Sen blev det en sorts kupp. Och en som heter Darjavers tog makten 522-486. Och sen kom sonen till Darjavers som var Ahasveros eller Xerxes. Och det var han då som gifte sig med Ester. Han styrde från 486-465. Gerto menar på att han började sin regering redan 496. Och det baserar han på olika historiska källor. Det faktum att Darjavers då samregerade med sin son Ahasveros i slutet av hans regeringstid. Och det förstår man ju varför det hände, för att efter att Kambyses den andra hade dött så var det ju lite kaos där, och så var det en kupp och så tog han själv makten. Så han ville liksom försäkra sig om tronföljden och lät sin son Ahasveros samregera med honom från 496 enligt Gerto. Och sen så kom deras son Artaxasta, och han styrde då 465 till 423, alltså över 40 år. Hur relaterade de här kungarna till Bibeln? Det är det vi ska titta på i vårt studium. Och de kom ju tillbaka 539, kanske 538. Man tänker att det är ungefär 50 000 judar som återvände till landet. Och de kom ju dit för att bygga templet. Det hade ju kung Koresh beslutat. Och 536 la de grunden till templet på exakt den platsen där det gamla templet hade legat. Det här var ju det studium vi höll på med förra gången. Men det blev också mycket motstånd av de som bodde i landet. Det fanns framförallt norr om Jerusalem rätt mycket människor som assyrierna hade fört dit. Och de ville vara med och bygga det här templet. Men judarna sa, det får ni inte, det här är Israels Gud, det är bara vi som får bygga templet. Men det blev ju så mycket motstånd, så de la helt enkelt ner byggnadsplanerna. Och där stod templet fortfarande i ruiner. Grunden var lagd, men inte mer. Och det där varade i 14 år, till 520 före Kristus. Då reste Herren upp profeterna Haggai och Sakarja. Och de här profeterna blev jätteviktiga för att förmå judarna att sätta igång att bygga på Herrens tempel. Och man skickade iväg en skrivelse till kung Darius, som då var ny kung. Och man gjorde en undersökning och hittade ett dekret ifrån Koresh att han hade beslutat att templet skulle byggas i Jerusalem. Då gav Darius order om att man skulle bygga upp templet. Och inte bara det, man skulle finansiera hela bygget med skattemedel. Och inte bara bygget, utan även själva tempeltjänsten skulle finansieras med skattemedel. Alltså detta med djurhållning som behövdes för att offra till Herren i templet i Jerusalem. Och det här var ju det vi tittade på förra gången. Och vi såg att templet invigdes 516 före Kristus och man firade påsk. Och så kommer vi till dagens studium då, som handlar om drottning Ester. Och hon blev drottning någon gång på 480-talet. Och Gartå har alltså identifierat henne som drottning Amestris. Och staden Susa, där vi hittar Ester och Mordecai, man har alltså grävt fram ruinerna till den här stora staden. Och man har grävt fram ruinerna till Susas borg, där det mesta av Esters bok utspelar sig, just i Susas borg. Och vi ska gå in i boken och titta, vad är budskapet i den här boken? Det finns en inledning till boken, kapitel 1-1 till kapitel 2, vers 23, där alla huvudpersonerna introduceras. Vi börjar med att kung Ahasverus hade en jättestor fest i Susas borg. Och man har tittat på den här borgen, hur den faktiskt såg ut, och förstår att det gick att ha väldigt stora fester där. För det fanns stora borggårdar där det gick att samla väldigt mycket folk inne i Susas borg. Och det var en 7-dagars fest. Och den 7:e dagen så beslöt kungen att drottning Vashti skulle komma fram. Och att alla gästerna skulle få beskåda hennes skönhet. Men drottning Vashti, hon vägrade att lyda kungen. Så det blev ju ett väldigt hallå där. Och till slut bestämdes det att drottning Vashti, hon skulle helt enkelt avsättas. Hon skulle aldrig mer få komma inför kungen på grund av hennes trots då. Men Ahasverus behövde ju en drottning. Och då beslutade de att de skulle göra en Miss World-tävling och bjuda in många vackra damer ifrån det persiska imperiet. Och det här Ester kom in i bilden. Mordecai, han hade adopterat Ester, och hon var hans släkting faktiskt. Och han anmälde Ester till den här skönhetstävlingen. Men talade aldrig om att hon var judinna. Så det var okänt var hon kom ifrån för folk. Och sen var det så att Mordecai, han hade ju en ställning i det persiska samhället och hade någon uppgift där kring Susas borg. Så han brukade sitta i kungens port. Och när han satt där så fick han nys på planer på att de skulle döda kung Ahasverus. Och det var två personer som är namngivna där. Och Mordecai slog larm. Och man gjorde en undersökning och kom fram till att det stämde. Och de här två personerna avrättades. Och så skrev man in hela den här berättelsen om hur Mordecai hade räddat kungen. Det skrevs in i kungens krönika. Men så fanns det ju en person som kallas för Haman. Och han var närmaste premiärminister i landet. Han var väldigt nära kungen. Och när han passerade genom porten vid Susas borg, då skulle folk visa honom vördnad och många föll ner på sina ansikten och visade väldigt mycket respekt. Men den här Mordecai, han böjde inte en fena, han böjde sig inte alls för Haman. Och Haman blev väldigt arg på Mordecai. Och han tänkte att han måste nog döda den här Mordecai. Och så fick han höra att Mordecai, han var jude. Och då beslöt Haman att han inte bara skulle döda Mordecai. Han skulle också döda judarna. Han skulle utrota alla judar i det persiska imperiet. Alltså ungefär som Hitlers. Haman, han gick till kung Ahasverus och bad om tillåtelse att få göra det här. Och Ahasverus var inte särskilt väl informerad om vad det faktiskt rörde sig om. Men Haman skrev en skrivelse som skickades ut i hela det persiska imperiet. Och det gick ut på att alla som hade någonting emot judarna, de skulle få döda dem på en viss dag. Och Haman, han undrade vilken dag det skulle vara, så han kastade lottade fram den här dagen. Och det här själva namnet Purimfesten kommer ifrån. För pur, det är liksom ordet för lott. Så han lottade fram den 13:e dagen i månaden Adar. Och det här skedde alltså i Ahasverus 12:e regeringsår. Och man har räknat ut då att den här dagen var den 17 april år 474 före Kristus. Då skulle alla judar förgöras i hela det persiska imperiet. När Mordecai fick höra det här, då gick han och klädde sig i säck och aska och gick ut på gatorna i staden Susa. Och klagade och grät och så. Och det var hans sätt liksom att protestera, kan man tänka sig. Ester fick höra om vad Mordecai hade för sig. Så hon skickade en budbärare ut med kläder till Mordecai och bad han klä sig ordentligt. Men han vägrade. Han skickade ett bud tillbaka till Ester att hon skulle vädja till kungen för judarna. Men det var ju farligt, därför att ingen fick komma inför kungen utan att kungen kallade den personen. Och inte ens Ester fick komma inför kungen som hon ville. Ester försökte igen och skickade en budbärare ut till Mordecai. Och då skickade Mordecai tillbaka ännu ett budskap till Ester och ställde allting på sin spets. Han sa så här: tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan, för att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll. Men du och din fars hus kommer att gå under. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet. Ja, så han utmanade Ester att det fanns en plan bakom att hon hade fått bli drottning. Så Ester tar mod till sig. Hon går inför kungen. Och det var så att kungen måste sträcka fram sin spira mot den som ville prata med honom. Och i så fall så fick den här personen tillåtelse att träffa kungen. Så kungen räcker fram sin spira mot Ester och frågar vad hon vill. Och då sa Ester att jag önskar att du och Haman kommer på en festmåltid till mig. Ja, det lät ju jättebra och Haman var ju superglad över att han fick komma på den här festen. Och när kungen frågade vad Ester ville egentligen, och då sa hon, kom på en fest till imorgon, du och Haman. Okej, jättebra. Så de var bjudna på en fest till. Haman var ju oerhört stolt att han hade blivit bjuden tillsammans med kungen och drottningen på en festmåltid. Så han var på väldigt gott humör. Och så när han gick hem ifrån Susas borg, ja, då var ju Mordokaj där i porten och han böjde sig inte alls inför Haman. Han stod blick stilla och Haman var jättearg på Mordokaj. Så gick han hem och berättade för sin fru om den här fantastiska måltiden han hade fått vara med om, att han var bjuden på en måltid till. Men så berättade han också för sin fru om Mordokaj, som hade vägrat att buga sig för honom. Och då gav hans fru ett förslag. Hon sa att jag tycker du ska sätta upp en påle här vid huset och så hänger vi upp Mordokaj på den imorgon. Ja, det lät ju som ett mycket bra förslag, tyckte Haman. Satte upp en jättehög påle alldeles vid hans hus. Och så den natten visade sig att kungen hade svårt att sova. Och då bad han att man skulle läsa för honom ifrån kungens krönika. Och man läste det här hur Mordokaj hade räddat kungens liv. Och kungen frågade, oj vilken fin berättelse, hur gick det för den här Mordokaj? Har han blivit ärad och avtackad för det här? Nej, det var inget som hade gjorts för honom. Okej, då beslutade kungen att Mordokaj måste ju äras för den här fantastiska räddningen. Då kom nästa dag och Haman skyndade sig till Susas borg för att träffa kungen. För nu ville han be om tillåtelse att få hänga upp Mordokaj på den här pålen som han hade rest utanför sitt hus. Men innan han hann säga någonting så sa kungen, hörru du Haman, vad tycker du man ska göra mot en som kungen vill ära? Och Haman tänkte, det måste ju vara mig han pratar om, det är ju mig han vill ära. Så han drog på lite extra där, att ja, man skulle låta honom sitta på en häst som bara kungen hade ridit på. Han skulle få svepa sin mantel som bara kungen hade haft. Och man skulle sätta en krona på hans huvud. Och så skulle man gå framför den här hästen och ropa, så ska man göra med den som kungen vill ära. Och kung Ahasverus tyckte det där var ett väldigt bra förslag. Så han sa till Haman, du måste ära Mordokaj på det här sättet. Och Haman höll ju på att sjunka genom jorden, men han tvingades då att lyda kungen och verkställde också det som kungen hade önskat. Sen var det dags för den andra festmåltiden och kung Ahasverus och Haman var där. När måltiden var över så frågade kungen Ester, vad är det egentligen du vill? Och vi läser ifrån Ester kapitel 7 vers 1 och några verser framåt. Så kom kungen och Haman till festmåltiden hos drottning Ester. Även nu på den andra dagen sa kungen till Ester medan vinet dracks. Vad är din önskan, drottning Ester? Den ska beviljas. Vad är din begäran? Om det så gäller halva riket ska den uppfyllas. Drottning Ester svarade. Om jag har funnit nåd för dina ögon, o konung, och om kungen så finner för gott, skona mitt liv. Det är min önskan. Skona mitt folk. Det är min begäran. För vi har blivit sålda, jag och mitt folk, till att utrotas, dödas och förgöras. Hade vi bara blivit sålda som slavar och slavinnor skulle jag ha tigit. Den olyckan hade inte varit stor nog att besvära kungen med. Då svarade kung Ahasveros, drottning Ester. Vem är det? Var är han som har vågat göra något sådant? Ester sa, det är en motståndare och fiende. Den onde Haman där. Oj, oj, oj. Så Haman, han dömdes till döden och hängdes själv upp på den här pålen som stod utanför hans eget hus. Ja, nu var det ju ingen som var premiärminister i landet. Så den var ju vakant. Och då upphöjdes Mordecai till att bli ny premiärminister. Och det gick inte att återkalla den här tidigare skriften som Haman hade skickat ut, att alla judar skulle förgöras den 13:e i månaden Adar. Så då skickade Mordecai istället ut en ny skrivelse till hela det persiska imperiet, och den gick ut på att judarna fick försvara sig. Och de fick slå tillbaka mot sina fiender. Det gjorde man. Man dräpte mängder med människor. Det står att hela 75 000 människor över hela det väldiga imperiet, sådana som var fiender till judarna, dödades. Och det här måste ju också ha påverkat de som hade återvänt till Juda år 538. Så det blev så att istället för att judarna förgjordes och gick under som folk, så räddades judarna och man firade en glädjehögtid den 14 och 15 i månaden Adar. Så här läser vi i Ester kapitel 9, vers 20. Mordecai skrev ner dessa händelser och sände brev till judarna i alla kung Ahasveros provinser, både nära och fjärran. Han fastställde att de år efter år skulle fira den 14 och 15 dagen i månaden Adar. Alltså de dagar då judarna fick ro för sina fiender och den månad då deras sorg vändes till glädje och deras bedrövelse i fest. Därför skulle de fira de dagar av fest och glädje och sända matgåvor till varandra och ge gåvor till de fattiga. Och längre ner i 9:28 läser vi: dessa dagar skulle kommas ihåg och firas i varje generation, i varje familj, i varje provins och i varje stad. Dessa purindagar skulle inte försummas bland judarna och minnet av dem skulle aldrig upphöra hos deras efterkommande. Ja. Så det här är ju då frågan, är den här boken skriven för att en sorts hittepå grund för den här festen som judarna har firat i över 2000 år och som man firar alltså än idag? Eller är den här boken verkligen en historisk grund för den här festen? Och jag och naturligtvis många med mig vill säga att det här är ett bevis för att Esters bok går tillbaka till en verklig historisk händelse. Det finns en efterskrift I 10 kapitlet och i den 3 versen läser vi det här. Juden Mordokaj var kung Ahasveros närmaste man. Han var högt ansedd bland judarna och älskad av alla sina bröder. Han sökte sitt folks bästa och talade för alla sina landsmäns välfärd. Vi ska göra en reflektion kring den här boken. Och det första vi noterar är att Esters bok troligen skrevs en kort tid efter bokens händelser. Man har till exempel gått igenom väldigt noggrant hur beskrivningen av Susas borg stämmer väl överens med verkligheten. Det tycks vara ett ögonvittne som har verkligen sett Susas borg inifrån som har skrivit den här boken. Guds namn eller Gud nämns inte en enda gång i boken och det är säkert helt avsiktligt att det är på det sättet. Men en troende jude kan ju se Gud i alla stora och små detaljer i den här boken. Det är som ett enda stort pussel där den ena pusselbiten läggs till den andra och till slut har vi den här makalösa räddningen av det judiska folket. Vi kan ju inte komma ifrån heller att Hitler hade exakt samma mål som Haman, nämligen att utrota judarna som folk. Och vi lever ju också i en tid när judarna är hårt ansatta i världen. Och vi känner till den här ramsan, from the river to the sea, Palestine will be free. Och det handlar om att utplåna staten Israel, men vad händer med alla judarna? Ska de också utplånas precis som Hamas önskar att göra? Och vi ser den här Purimfesten som något som går tillbaka väldigt lång tid. Vi hittar den faktiskt i andra Maccabeerboken och då är vi ungefär 160 före Kristus. Där är Purimfesten omnämnd och den heter inte Purimfesten men den heter Mordokajs högtid. Och det är naturligtvis Purimfesten det handlar om. Och vi noterar att Gud fortfarande håller sin hand över Israels folk. Som har gett oss nästan hela Bibeln. Alltså i stort sett allting som vi läser i både gamla och nya testamentet kommer från judarna. Och framför allt så var ju Jesus jude född i Betlehem. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Och vi tackar dig för Esters bok. Vi tackar dig för att du beskyddade ditt folk. Och vi tackar dig för att du fanns med i alla de olika detaljerna och händelserna som vi möter i den här boken. Tack Herre att du finns i våra liv. Tack för ditt löfte att du är med oss alla dagar till tidens slut. Och att det också finns med i små och stora händelser i vårt eget liv. Och när vi ser tillbaka på vårt liv så upptäcker vi gång på gång att du har varit där. Du har varit med. Vi tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen.